Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Idag har vi en gäst, nämligen Donna Hariri. Hon är jurist, föreläsare, moderator och författare. Kom nyligen med boken Fatta lagen. Starkt engagemang i sociala frågor. Välkommen hit, Donna.
Tack snälla.
Kan du berätta lite grann om ditt intresse för juridiken och när det började från allra första början? Du var liten, vet jag.
Ja, jag köpte min första lagbok när jag var 12. Så det säger väl ganska mycket om när det började. Började väldigt, väldigt tidigt. Jag kom till Sverige som flyktingbarn. Växte upp i ett socioekonomiskt, ganska utsatt miljö. Hade det ganska knappert, väldigt, väldigt knappert ska jag säga, hemma på existensbotten minimum. Och blev lärd tidigt var jag kom ifrån och varför det blev som det blev och vem som blev avrättad. Och på vilket sätt. Alltså, alla, jag var liksom, skulle bära den här historien vidare som förstfödd också. Första barnbarnet och sådär. Och började väl snart koppla ihop just krig och fred med rättigheter och skyldigheter och börja jämföra med de andra barnen på andra sidan motorvägen. Hur kom det sig att de hade det på det sättet och inte jag? Sådär. Och så sagt där så väcktes det här liksom intresset och blev allt starkare. Och så bestämde jag mig för att jag ska köpa lagboken, för det är då det händer. Det var ju mitt mission som 12-åring var att jag nu skulle jag liksom ta hem makten. Jag hade förstått att juridiken var makt då. Och ja, på den vägen är det, skulle jag faktiskt säga.
Det fanns ett likhetstecken för dig mellan juridik och rättvisa, låter det som lite grann här. Du levde på rätt knappa förhållanden, existensminimum har jag läst mig till tidigare, du och din familj, när ni kom hit och bodde i Jönköping. Några. Fanns det någon sån här frågeställning kring, är det här rättigheter som lagen erbjuder bara en viss kategori människor? Berätta, hur du
absolut.
Ser på det?
Absolut, det var verkligen det här handlar om, att jag... ja, men just det här med att jag började jämföra mig väldigt tidigt med andra, inte för att jag ville ha det de hade, utan jag var väldigt liksom fundersam och konfundersam kring så här, hur kunde det vara så att vi inte hade det liksom jämlikt och jämställt? Hur kunde det vara så att jag inte kunde åka iväg någon gång medan de semestrade på höstlov och sportlov och allt vad det var? Det var ju liksom de här vardagssituationerna som man kunde hamna i, men sakta så kom det här då att mer och mer handla om existens och vem är jag i allt detta. Hur kommer livet för mig att bli? Och, hur, och så började jag berätta för vuxna, de få vuxna jag hade runt mig som var någorlunda stabila, tyckte jag då, framförallt skolan, att jag ska bli jurist. Jag hade liksom läst mig till att det här yrket fanns. Och då blev jag avrådd och man tyckte att jag skulle ha, det här du kanske läste det, men att jag skulle ha en plan B och att det här var ingenting för mig. Och du förstår, Donna, hur ska du göra med språket? Och jag minns så väl en studievägledare som försökte då uppmuntra mig till att så här, ja, men dina föräldrar jobbar på fabrik, det är också ett jobb och sådär. Så att jag blev ju liksom konstant avrådd, vilket också kanske väckte någon form av lust i mig att se vad är det här som de håller mig ifrån lite grann faktiskt.
Men kan man uppfattas lite som en jobbig jävel när man köper liksom lagboken och börjar läsa den då? Jag tror att de blev liksom... att de uppfattade det som en jobbig person.
Jag tror ingen blev förvånad att jag kom inklampans där i min förort med lagboken i högsta hugg och så här, berättade. Jag kommer ihåg också när det hände och så gick igenom min gata och min gård där ute och var så här, nu kommer någonting hända. Och tänkte mest så här, de här vet inte vad jag kommer göra nu, för nu tar vi makten. Och sen så tror jag faktiskt igång en så här mini... rådgivning hemma, så att jag hade människor som barn, alltså som kom och ville ha hjälp, för de hade hört att Donna kan liksom lagen och ville ha hjälp med att fylla i blanketter från Försäkringskassan, och jag vet inte vad jag gjorde, men de var litade på mig och hade fullt förtroende för mig och sådär.
Det låter som en elevgårdsordförande in the making.
Ja, tyvärr var det ju ofta så på den tiden, men att det var de populära som blev det av någon anledning. Så att jag kommer ihåg att jag nominerade mig själv väldigt många gånger till det. Men jag var lite av den typen och väldigt så rättvise patos och skulle mig visa att vi också var någonting. Och sen när jag började plugga juridik så var ju fortfarande min tanke att jag skulle ju bara lära mig det här, sen skulle jag tillbaka till mitt område.
Det låter ju lite grann som om du, i varje fall i din ungdom då, med det patos du har, ändå mixar politik och juridik en del. Du utgår ifrån att juridiken i sig, så att säga, är rättvis. Det vet ju alla i kanske vuxen ålder att världen och livet är inte så rättvist som man kanske många gånger skulle kunna önska, och ytterst är det en politisk fråga. Hur ser du på relationen mellan politik och juridik?
Nej, men alltså för mig har juridiken alltid handlat om, alltså för mig har det alltid varit ett demokratiskt verktyg. Alltså även om språket brister, även om vi inte ser även om inte jag är en del av det så här vita majoritetssamhället exempelvis, så spelar det liksom ingen roll om man har koll på sina rättigheter och skyldigheter. Och det var min övertygelse då, och det har fortsatt vara min utgångspunkt. Och sen tror jag också att juristen är en aktivist, en som ifrågasätter, en som tar plats, en som bygger bron mellan, liksom, mellan medborgaren och rättssamhället och rättsstaten. För mig har det alltid varit det som är juristen och juridiken, och det har inte förändrats.
Är det fortfarande det? För det här är ju en stor fråga som diskuteras just, inte minst den svenska juristkåren, att den där bron som du då lite idealistiskt beskriver inte finns där, utan att jurister är väldigt verkställande utifrån att lagens bokstav är som den är, så att säga. Mm. Att man inte tar speciellt stort samhällsengagemang i de här sammanhangen.
Jag skulle säga att det blir bättre och bättre. Men den här traditionella stereotypa bilden av juristen är ju också lite sann. När jag började göra TV, jag har gjort TV en gång i tiden, och när jag började TV på 2010, kanske det var 2009, så började jag programleda ett program som heter Justitia. Det hade aldrig hänt i svensk tv-historia att man förklarar juridik för unga. Det här var ett ungdomsprogram som gick på SVT. Och det blev jätteuppmärksammat och fick väldigt mycket så här, fina recensioner, förutom från, skulle jag ändå vilja säga, juristkåren. De har hört mig säga det här tidigare. Men då tyckte man att det här var problematiskt, det var populistiskt, och man kan inte förklara juridiken på det sättet, och man kan inte bryta ner paragrafer så som jag gjorde. Sen började jag ge gratis juridisk rådgivning i Husby, och jag har gjort det i en Stockholmsförort, och jag har gjort det i kanske 6-7 år. Nu är det mycket vanligare. Men då var det också så här jätteproblematiskt, tyckte man. Och jag fick hur många mejl som helst av etablerade advokater som menar på att jag skadade deras möjlighet att arvodera. Men ni hör ju hur bizarrt det också är. Så har det sett ut för mig. Och nu har jag släppt den här Fatta lagen, och så blev jag nominerad till årets jurist här. Och då kände jag väl att nu börjar det kanske vända, och det här börjar bli accepterat och respekterat att verka på det här sättet.
Men möter du fortfarande det i juristkretsar som du ju rör dig i, när du att du ser som en udda fågel som gör något annat av juridiken än, eller att säga, att processa eller att vara väldigt bokstavstrogen?
Absolut. Men samtidigt så rör jag mig inte så mycket faktiskt i de här juristkretsarna, om jag ska vara helt ärlig. Jag har nog aldrig varit så där en del av det på det sättet. För jag har använt mig av juridiken på ett annat sätt, helt enkelt. Så jag har väl inte kunnat identifiera mig som en del av den gruppen. Men jag skulle säga att responsen är mer och mer ödmjuk och liksom lite sansad jämfört med hur den har varit.
Men du har ju bland annat haft det här rådgivningen i Husby. Och så här, alltså, och
jag var där i måndags.
Ja, men även på centralstationen och tagit emot ensamkommande. Vad skulle du säga vad är din drivkraft nu? Alltså, vad är det som får dig att brinna och göra det här?
Det är den svåraste frågan man kan få. Det är alltid varit den svåraste frågan. Vad är din drivkraft? Alltså, för mig handlar det om att jag kan. Alltså, jag är väldigt medveten om mina privilegier. Jag tror att det är där jag bottnar. Jag är otroligt medveten om vem jag är och hur jag har kommit dit jag är idag, och har gjort det själv. Och det gör också att i den här medvetenheten också förstå vikten av den kunskap jag besitter. Alltså, bara det att ha haft möjlighet att plugga juridik och sitta med en examen och sådär. Ha tiden att göra skillnad med min kunskap. Jag tror att det är ett jätteflummigt svar, men för mig är det att jag kan och jag hinner. Och jag har en timme över i veckan för att åka till Husby.
Men vilken typ av frågor är det som du jobbar med i Husby? Vilken typ av frågeställningar ställs du inför? Vilken typ av hjälp får de som bor där?
Min rådgivning i Husby, som jag driver själv, är ett ideellt engagemang. Det har det alltid varit sedan start. Så det är inget jobb på det sättet, utan jag åker dit. Nu är det varannan måndag. Jag kunde inte få ihop varje måndag. Det funkar i 5 år, men 6:e året behövde jag göra om lite grann. Och när jag drog igång det här så tänkte jag att jag hade väl en bild av att det skulle vara ganska ren juridisk rådgivning. Att det skulle vara ganska mycket lagboken och paragrafer och ganska så traditionellt juridiskt arbete ändå. Men så blev det ju inte. Redan första dagen eller andra gången så märkte jag att det här skulle bli något mycket, mycket mer och mycket större. Någonting jag inte alls hade förväntat mig. Det har blivit en mötesplats dit jag skulle säga att 40%, 50% kanske max kommer med en konkret juridisk fråga. Andra kanske vill få det att låta som att det handlar om juridik, men egentligen bara vill prata med någon. Några frågor om i måndags var det väldigt mycket kring barn och fostran. Jag har inga barn, jag har ingen aning, men du förstår att det är där det börjar, kring föräldraansvaret, men mynnar ut i i osäkerhet och rädsla och mycket kring polisvåld, utförsäljning av livets svårigheter skulle jag vilja säga, mer än vad det är konkreta paragrafer och juridik.
Men säger inte det någonting om liksom juridikens kraft, att människor generellt sett har egentligen ganska lätt att vända sig till juristerna, men att man kanske känner att det avståndet är lite för långt?
Absolut. Absolut. Och också säger ganska mycket om vad juridiken är. Och jag känner att jag har fått så här, min tes som jag haft sedan barn lite bekräftad när jag varit i Husby, att juridiken, det är det här det egentligen handlar om. Att få veta lite mer, så vem är jag i allt detta? Vilka rättigheter, skyldigheter, framförallt vilka rättigheter har jag? Jag får ofta också väldigt blivit kritiserad genom åren för att jag inte pratar skyldigheter. Men samtidigt jobbar jag oftast mot marginaliserat folk, och de människorna har alltid ganska bra koll på sina skyldigheter, för att vi är oerhört bra i Sverige på att berätta för människor som redan lever i utsatthet vad de är skyldiga att göra. Det här måste du tänka på, det här krävs av dig, men väldigt, väldigt sällan om deras rättigheter.
Juridiken går alltså in i människors vardag, även om många jurister ibland inte kanske verkar tro det. Det är ingen stat i staten, juridiken, som bekant. Om vi backar tillbaka lite grann, du kommer in på Örebro universitet, du börjar plugga juridik. Du har sagt i en intervju att du kände att studenterna blev indoktrinerade i ett okritiskt tänkande, va? Och att vi fick lära oss att juridiken alltid har rätt och bara är ett verktyg för oss. Det finns inget hjärta. Kan du utveckla det något?
Har jag sagt det?
Exakt så har du sagt, ja, i en intervju.
Jag skulle nog precis säga samma sak idag också. Ja, men det är ju så att för mig, jag kan ju bara prata utifrån mig själv.
Och dina studier.
Och
för
mina
det jag
studier,
tänker på.
Verkligen. Alltså, när jag kom dit så hade jag den här bilden av att så här, nu skulle jag lära mig juridiken, sen skulle jag hem till min förort, jag har ingenting att göra i Örebro. Sen är det också att jag är väldigt, väldigt starkt förankrad i mitt område och väldigt så förtjust i min förort. Men kände väl att även om vi var ett tappert gäng där som hade någon form av bild av att vi skulle förändra världen, så blev det sjukt svårt på plats, för att dels så var det ett ganska starkt grupptryck. Vi lärde oss tidigt att den goda juristen jobbar på advokatbyrå. Liksom. Det är så man gör. Våra föreläsare, alla mingel, alla mässor arrangerades av eller med tillsammans med en byrå. Det var väldigt, men jag kommer ihåg min professor faktiskt första introduktionsdagen, som berättade för oss någonting i stil med att vi skulle ta på oss några juristglasögon, och jag kände så här, jag kommer inte ta på mig glas, ska ju aldrig, nu har jag tagit mig hela vägen hit lite mot alla odds, jag kommer inte liksom följa någon annan så här vilja, utan jag är här för att ta hem den här kunskapen. Så att, men jag såg hur och jag förändrades också själv i det här. Jag menar, trots allt, jag satte mig på en advokatbyrå efter examen ändå. Jag började göra tv å ena sidan, men jag hamnade ändå på en byrå på Drottninggatan.
Vad är den här boken då som du har skrivit, som heter Fatta lagen? Är den väldigt gräsrotsorienterad då? Eller är den teknisk?
Jag har med mig den här.
Ja. Nu är det ett radioprogram, det här, en podd,
just,
så vi kan,
precis,
inte,
så vi kan inte visa upp den.
Nej.
Den är väldigt fin, kan
ja,
vi ändå säga.
Ja, en rosa omslag och en bild på Donna.
På mig, just ja, alltså, var ska man börja? Jag vill ju skriva en så enkel juridisk faktabok som möjligt. Och då kan man göra det på olika sätt. Det här är min debutbok. Jag har ju aldrig i mitt liv skrivit annat än liksom små krönikor, artiklar och sådär ibland.
Du har skrivit i Dagens Juridik.
Det, skrivit,
för många,
men det ska
år
man inte minska,
fall, ja.
Sant. Så att jag har väl, kan man väl säga, valt rättsområden, kanske man kallar det för ämnen, som alla på ett eller annat sätt kan relatera till. Jag har inte gåvobevis och äktenskapsförord exempelvis, utan jag kanske istället förtal och sexualbrott och misshandel och sådär. Sen har jag använt jag har tittat på vilka är de vanligaste brotten, framförallt bland unga skulle jag säga, för då kanske det också liksom innefattar fler åldersgrupper, tänkte jag då. Sen har jag valt ett språk som är ett talspråk. Alltså, det är slang, och det var en förälder som mässade mig idag och läste den här boken för sitt barn och sa att det var som att läsa en hiphop-text. Och för mig är det en komplimang, för jag älskar svensk hiphop, ska jag säga. Så att det är väldigt mycket så här, amen, vardagsspråk, slang, lite som tugg som vi säger i förorten. Alltså, det är liksom en skön jargong lite grann. Ja, och inga paragrafer förrän i slutet. Det finns ett litet bihang med paragrafer för de som tycker att det här verkar vara liksom intressant, att det här kapitlet sexualbrott intresserar mig väldigt mycket. Då kan man bläddra till slutet. Annars är det väldigt mycket så här, text och exempel och väldigt personifierad bok skulle jag säga. Det är mycket mina egna erfarenheter.
Kan man ha den som ett litet uppslagsverk? Liksom?
Ja. Ja, men det är tanken. Att man dels ska kunna ha den som ett uppslagsverk, slå upp i den när man vill. Liksom. Men också kunna läsa den från början till slut som en roman. För den är skriven lite i en roman. Ja, men lite så att man ska kunna liksom fortsätta läsa den. Ja.
Men det har ju diskuterats en del om man ska börja med liksom undervisning i juridik, men lägre ner i åldrarna. Och så är det här någonting för både ditt program Justitia och den här boken riktar sig mot skolungdomar? Och skulle det kunna vara ett sätt så att säga att ja, men, inte paragraf undervisning utan snarare att liksom få barn och ungdomar, inte minst vad gäller nätet, så de förstår var går gränsen för förtal eller och som du nämnde sexualbrott och att man ska ha det som ett skolämne?
Absolut. Jag har sagt det flera gånger att det här är mitt bidrag till skolan tills dess att man inför någon form av juridisk kunskapsundervisning. Jag har dessutom tagit fram, eller vi på mitt förlag har tagit fram en lärarhandledning. Jag tog inte med mig den nu, men det finns en sjukt bra lärarhandledning måste jag säga, som de har jobbat hårt med till den här boken. Så att är det så att man vill använda den i undervisningen så är den hur lätt som helst att applicera direkt in i undervisningen. Men vill man prata hatbrott så finns det diskussionsfrågor och workshopsövningar och allt man behöver som lärare för att kunna liksom bara plocka in det, och man kan göra det till en kvartsundervisning eller till en heldagslektion. Liksom.
Men om man höll på att säga, vänder på frågeställningen, så här, vad ser du som de stora problemen, utmaningarna bland unga alltså, som rör sig vad gäller juridik?
Men dels så tycker jag ju att alla behöver ha mer koll på sina rättigheter och skyldigheter och kanske komma ifrån att juridik handlar om företagstransaktioner och avtal och istället kanske framförallt handlar om det, när man reggar ett konto på Instagram, när jag ska reklamera en vara, när jag ska liksom köpa en bussbiljett. Allt det här är ju vardagsexempel på när vi stöter på juridiken. Och jag har ju märkt genom mitt arbete, jag är ute mycket föreläser och modererar, att har man koll på sina rättigheter och skyldigheter så förstår man, får man liksom en annan förståelse för beslut man fattar. Man får en helt annan förståelse för sitt liv. Liksom. Så att det, för mig är det mycket större frågor. Och sen så kan jag också se när jag framförallt har varit ute under de här åren på skolor att unga har väldigt bra koll på vad man typ får och inte får göra. Däremot förstår de inte bredden av, eller så här, hur förödande konsekvenserna och påföljderna faktiskt kan vara för dem. De fattar att så här, men om jag tar ett sms-lån och inte betalar tillbaks, obviously har jag begått ett brott. Men att det då skulle innebära att jag får en prick i riset och inte kan ta lån. Och att, alltså det är alla de här fortsatta konsekvenserna. Där är man liksom inte med, och därför tror jag att det är viktigt att ha lite mer koll.
Men vad tycker du som jurist om att samhället, om man får använda ett litet uttryck, liksom juridifieras mer och mer hela tiden? För det är, liksom, juridiken är ju snart inne i allting. Tycker du att det är bra som jurist eller tycker du att det är problematiskt att juridiken tar sig in överallt?
Kan du exemplifiera hur du...
Ja, det var inte
alltså, jag tycker att det är jättebra att för mig är juridiken lite överallt. Alltså, så att jag skulle nog inte se ett problem med att det skulle... Så länge, alltså juridik ska vi också ha med, det är ju verkligen en makt, alltså det har ju väldigt mycket makt att göra, alltså privilegierade grupper i samhället har mer koll på sina rättigheter och skyldigheter än andra, alltså juridik är om något en samhällsklassfråga, så om det gör att det blir mer, att den mer delar på folk än att den förenar oss, men då är det såklart ett problem, men om den innebär att vi får mer kunskap så är det väl bara, tänker jag.
Jag tror att den del av den här debatten som du syftar på, Ville, handlar om att man så att säga, idag ska lösa alla problem som uppkommer och alla konflikter och tvister som uppkommer mellan människor i domstol. Att det i princip har en förmåga att hamna där. Och att man, jag tänker på före detta hovrättspresidenten Birgitta Blom som var chef för Svea hovrätt för många år sedan. Hon sa i en intervju att hon fick frågan... att det var väldigt mycket mörkertal och till exempel ett slag på käften som inte anmäldes till polisen och inte fick avgöras slutgiltigt i domstol, hur hon såg på det. Och då så sa hon hemska tankar om allting som händer i samhället skulle sluta i domstol. Och det är någonstans där som jag tror att man kan tänka att har juridiken verkligen rätt att breda ut sig så mycket in i människors liv? Nu menar jag inte att man inte ska polisanmäla misshandel naturligtvis, utan det var ett återgivande vad Birgitta Blom sa. Men i övrigt kan man tycka att juridiken ska in i allting och ska allting lösas ytterst i domstol?
Nej, inte i domstol, för att vi har ett problem att vi enligt mig då inte är lika inför lagen alla gånger heller. Så att det finns ju ett problem där. Nej, inte alls. Men jag tror ju snarare att vi ska liksom försöka arbeta med juridiken i ett förebyggande syfte och inte när någonting väl har hänt. Och det är väl där jag också skiljer mig från majoriteten av juristerna som kanske jobbar på byrå eller i domstol. Sådär. Jag menar på att det är liksom ofta lite för sent att komma in i det skedet. Även om det såklart behövs så försöker jag jobba liksom innan någonting har skett och innan man hamnar i domstol.
Du har fått väldigt fina utmärkelser och du var nominerad då till utmärkelsen Årets jurist.
För andra gången i år
så då togs det hem av ingen mindre än talmannen.
Ja, Andreas man får ge hem den.
Ja. Ja, så att du var i stark konkurrens så att säga. Men du har också fått väldigt mycket priser och du har bland annat listats som en av Sveriges 100 framtida makthavare.
Mm.
Det är förpliktigare men samtidigt ser jag en fara i det för att komma från gräsrötterna och stå kvar med fötterna på jorden och sen börja själv stiga i hierarkin socialt. Hur hanterar du det?
Det har gått bra hittills måste jag få säga. Jag är så förankrad i mitt område. Det är så skönt att åka till Husby som ett område är väldigt likt mitt. Jag är väldigt nära min familj och mina barndomsvänner som är kvar hemma i Jönköping. Jag trivs väldigt, väldigt bra i den typen av miljöer som jag kommer i. Däremot så har det för mig nog varit ganska, och det är något jag har börjat liksom kunna prata om nu, senare år, att det är ganska ensamt också i att liksom försöka stå på barrikaden och mer eller mindre och försöka liksom springa runt och arbeta mycket ideellt och försöka göra skillnad. Det är ju såklart, även om vi är många så är det också ganska ensamt faktiskt.
Skulle du vilja, eller det känns som att jag redan har besvarat den frågan, eller du har besvarat den frågan, vilja att fler jurister jobbade så att säga, förebyggande och utbildande istället för att så att säga, som du var inne på, hantera juridiken när ett brott har begåtts eller när, i nästa skede så att säga.
Mm, absolut, jag är ju också fullt medveten om att väldigt många gör väldigt mycket och mycket så som jag gör och åker också runt på bibliotek och drar igång initiativ och sådär. Men jag vill väl se en förändring inifrån att den här typen av sätt att använda sig av lagen och det här sättet att vara jurist på blir liksom accepterat och respekterat och en del av att vara juristen. Liksom. Och att det inte är konstigt eller märkligt eller att det har en lägre status eller sådär utan att det här också är ett sätt att jobba med juridik. Och jag börjar se att det börjar hända någonting på juristutbildningen. Det finns bland annat en förening som heter Feministiska juriststudenter som är alltså briljanta, jag är en stor supporter av dem, varit från start, som du vet trycker på institutionen och vill prata normkritik och vill prata genus och har, jag menar när jag startade jurister på Stockholm Central som du var inne på hösten 2015, du var ju majoriteten om inte nästan alla juriststudenter som höll upp hela den hösten tillsammans med
mig. Vi ska säga för våra lyssnare här också att den insatsen riktade sig främst emot för att hjälpa asylsökande som kom till Sverige och inte hade så lätt att ta sig fram och få juridisk hjälp någon annanstans.
Precis, under hösten kom det väldigt, väldigt många nya personer till Sverige och många åkte via centralstationen och då startade jurister på Stockholm Central som ett sätt att liksom ge juridisk rådgivning på plats direkt. Så.
Mm. Hör du, det här engagemanget som du har i då, allt från socioekonomiska frågor och sådär, har du funderat på att bli politiker?
Ja, den frågan får jag några gånger i veckan.
Ja, du får gärna svara på den även här.
Ja, ska jag göra det? Jag är väldigt politisk i mitt arbete, i mina uttalanden och sådär. Men partipolitiken, nej. Absolut inte intresserad.
Beror det på att du inte vill skita ner dig med en partipolitisk stämpel? Eller?
Jag känner inte igen mig i partipolitiken. Jag känner inte igen mig, kan inte hitta mig själv i något parti. Och jag tror på att göra skillnad, politisk skillnad, utan att vara liksom en del av ett politiskt parti faktiskt. Och känner mig friare i det också.
Och har du fått frågan i varje fall från, du säger att du har funderat på det, eller du rättare sagt, du får den här frågan många gånger, men har du fått den konkreta frågan från något politiskt parti? Om du vill?
Absolut, det har jag fått.
Kan du berätta vilka?
Nej, det är väl ganska blandat, men men det har varit ganska många partier genom åren.
Jag skulle vilja återgå lite till början där vi var om man känner som du gjorde när du var lite yngre, att man vill engagera sig och man ser klyftor i samhället, man ser möjlighet att här skulle jag vilja ingripa eller någonting. Skulle du rekommendera dem att läsa juridik eller skulle du rekommendera dem att plugga till exempel statsvetenskap eller genusvetenskap?
Nej,
eller något annat?
Jag tycker alla ska plugga juridik. Jag tycker juridik är så... Nej, jag rekommenderar alla att läsa juridik, om inte juristprogrammet så liksom kurser. Det är så brett, det är mycket, mycket bredare än vad man tror. Det är just den här stereotypa bilden man har, att man skulle göra en sak. Men jag menar, juridiken har, även om jag någon dag väljer att sadla om, så har juridiken hjälpt mig oerhört mycket. Det har stärkt mig på många olika sätt. Liksom. Så att jag skulle rekommendera juridik alla dagar i veckan.
Skulle det krävas att det händer lite reformer på juristprogrammet? Vad skulle juristprogrammet kunna göra annorlunda för att bli ännu bättre?
Bjuda in mig exempelvis. Jag blir aldrig inbjuden, fast jag har försökt i typ 10 år att få komma in och snacka lite. Men prata lite mer. Liksom, försöka lyfta in det vi pratar om här egentligen. Det behöver inte vara mycket svårare än så. Utan bara liksom försöka bredda och hjälpa juriststudenterna att se juridiken ur liksom bredare perspektiv.
Det här du sa nu är ju väldigt intressant. Du har till och med försökt bjuda in dig själv och Absolut. Du är i de här sammanhangen framstående person som är omskriven och sådär. Vad tror du med handen på hjärtat är skälet till att de inte ber dig komma dit och prata?
Med risk för att nu helt blir bannlyst från institutionerna, så tror jag faktiskt att det handlar om att de är lite rädda. Jag tror att det skulle vara lite... Jag tror att de har den här linjen liksom, och de kör ju liksom samma snack och har samma föreläsare mer eller mindre och samma talare och sådär. De har ett upplägg som jag tror inte de vill att man ska rucka på. Det hade jag nog gjort.
Har du någon plan på att, så att säga, utöver den rådgivning du ger på ideell basis, jobba operativt som jurist i processande roll och sådär?
Ja, inte nu. Jag har gjort... inte mycket tidigare, men jag har gjort det. Ett, två år har jag jobbat på byrå. Men jag är inte intresserad av det nu, men jag skulle absolut kanske tro, jag kan nog ändå lite grann se mig själv göra det mycket längre fram.
Du har ju specialiserat dig också lite grann inom en del, framförallt humanjuridiska områden här, med migration och barnrätt och medicinsk rätt och sådär som du läste in där utöver vid Uppsala universitet, efter du hade tagit en jurkand. Vilken av de här är du mer intresserad av än andra?
Men det blev ju väldigt... Medicinsk rätt tyckte jag var så himla intressant. Så det var, tog jag liksom lite mer på feeling. När jag såg den kursen tänkte jag, men det här låter jättespännande. Det var sjukt intressant. Det var nog den roligaste kursen av dem alla. Men sen har ju liksom livet ändå tagit mig till migrationsrätten och barnrätt. Jag har jobbat som sakkunnig inom migration på Rädda Barnen och på Barnombudsmannen. Så jag har varit lite på olika ställen. Jag har jobbat med kvinnorätt på Kvinna till Kvinna. Och så att, det jag kanske saknar mest, eller det jag känner att jag verkligen skulle vilja gå tillbaka till, men om man kan göra det på deltid, men jag var ju särskilt företrädare för barn när jag var på byrå, och det tyckte jag var väldigt viktigt och funkade utifrån mitt sätt att tänka och så där. Det krävdes lite mer aktivism liksom, och det passade mig väldigt, väldigt bra. Men jag trivs just nu som egen. Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt att skriva Fatta lagen. Alltså det var, jag ville liksom aldrig skicka in mitt utkast i min förläggare, för tänkte jag, då tar det ju slut. Så att, och jag tycker det är oerhört roligt att åka runt och föreläsa och moderera framförallt. Och det är det jag gör nästan mest av, skulle jag säga.
Jag tänker mig, alltså den du är och det du har gjort kanske är en väldigt stark positiv kraft för folk från orten, folk som har en annan bakgrund än den typiska juristbakgrunden, om man ser hur det ser ut på utbildningen. Men vad kan samhället, om vi använder uttrycket igen, göra för att se till så att fler personer som kommer från utanförskapsområden eller liksom med en annan bakgrund kommer in och intresserar sig för juridik? Har du några liksom idéer kring det?
Alltså jag skulle nog, juristutbildningen, nu tänker jag bara tillbaka till när jag pluggade för 100 år sedan, det var ju väldigt homogen, men vi var ju några mycket tappra sådana som ser ut som jag, alltså icke-vita personer, rasifierade personer som jag pluggade med, som var oerhört liksom duktiga och som jag följer fortfarande och sådär. Nej, men jag tror att det handlar om att göra juridiken mer inkluderande och attraktiv och få folk att förstå att det är någonting som berör oss alla, som är till för oss alla. Och där behöver man nog jobba lite mer fortfarande, skulle jag säga.
Det är ju en av Sveriges absolut mest segregerade utbildningar.
Ja, det
visar ju undersökningar från myndigheter. Va? Mm.
Men det som jag tycker liksom är det härligaste med att vara jag just nu och i mitt jobb och så här, det är alla faktiskt meddelanden som jag får från juristintresserade unga personer. Jag får ju flera stycken per dag på liksom Instagram och sociala medier som gärna vill ta en kaffe eller som vill fråga mig om så här, hur gör man och du motiverar mig och du inspirerar och sådär. Jag brukar inte ta till mig av den typen av kommentarer, men när det kommer från dem så jag har ju sedan alltid prioriterat den typen av kontaktsökande. Så jag tackar nej om jag är bokad till annat och prioriterar att faktiskt träffa de här ungdomarna, och jag är liksom lite, kanske kan kalla mig själv för mentor till ganska många som jag liksom checkar av med ibland och bjuder med till olika event och försöker få med dem in i olika rum och olika sammanhang som jag vet att de hade kommit in i, men det hade nog tagit väldigt, väldigt mycket tid, längre tid. Liksom. Så där är jag väldigt medveten och försöker peppa och pusha.
Hur ser framtiden ut då?
Ja, jag undrar det också. Ja, livet som egen. Man vet ju knappt vad som kommer hända om en vecka. Men jag kör på. Fattar lagen är liksom lite färsking, vill jag ändå säga. Den kom i augusti, men den har ju varit en som stormat in i mitt liv. Så nu ska jag försöka landa i att den finns här över julen. Jag har lovat mig några dagars julledighet. Och sen så ska jag fortsätta åka ut så som jag har gjort och föreläsa och moderera. Och jag föreläser och modererar framförallt inom så här integration, mångfald, men också mänskliga rättigheter och mer hållbarhet, för där finns juridiken såklart också. Så att det är det som är planen. Och sen så åker jag ut med fattalagen. Vi har några stopp att göra här under våren. Bokade stopp.
Det säger Donna Hariri, jurist, föreläsare, moderator och numera sedan i augusti författare med den nyligen utkomna boken Fatta lagen. Stort tack Donna för att du kom hit och berättade om dig själv, ditt liv och din verksamhet.
Tack snälla för att du fick komma.